ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Som har varit försvunnen sedan natten till i lördags är ännu inte hittad.
Alltså, lagen om skydd mot olyckor bygger på att vi ska tro, kunna anta att någon är levande. Och det har vi ju trott på ända fram till 20 minuter efter midnatt då, den 7 december.
Till en början utreder polisen Mattias försvinnande enligt lagen om skydd mot olycka, LSO, som är vanligt vid försvinnanden. Men efter bara ett par dagar dyker ett tips upp som får polisen att göra en anmälan om människorov.
Någon kontaktade mamman där man, vad jag vet, sa att du får tillbaka veta vad Mattias är om du betalar så mycket. Jag vet i alla fall att man kommer inte längre och får reda på vem som hade gjort det.
Ju längre utredningen går, desto mer börjar polisen intressera sig för ånlagan som flyter genom Ljungby.
Så just när vi har byggt på ett ställe så kan vi se att det ser ut på ett visst sätt. Men en kropp kan sagt flytta sig, den ska vi kunna komma dit senare.
I hopp om att hitta Mattias kallas polisresurser i form av dykare och specialsekunder in från runt om hela landet.
Efter att polisens specialsekunder under torsdagen har letat efter den försvunna 17-åringen i Ljungby så visade två hundar återigen intresse för en plats i lagen.
Det här är Försvunnen. Fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio.
Mattias försvinner en kall decembernatt. Och hans bror kommer hem 1:45 på natten och beger sig ut på ett eget sökarbete. Och det är just de fotspåren jag går i nu. Men jag befinner mig just nu vid korsningen Ågårdsvägen, Strömgatan och Axelrotgatan. Där familjen upplever att de hör rop på hjälp och delar upp sig för att undersöka.
Jag träffar Mattias vänner, Lukas och Tilde, som båda var med natten till den 5 december. Det är Lukas familjs källare som kompisgänget brukade umgås. Jag möter upp dem vid Tomtebobron, som även kallas Bananbron av Ljungbyborna.
Vad brukade ni göra när ni hängde?
Ja, sommaren är vi bara åka ut och bada. Ja. Och lite sånt.
Vad är det man badar?
Ja, det är ju Bolmen. Två mil typ härifrån.
Och vintertid då? Vad brukar ni pyssla med då?
Ja, det är ju inomhus.
Ja, och men sitta och i din källare bara.
Ja, i min källare.
Ja,
skit.
Ja.
Har du sett That 70 Show?
Ja.
Ja, det är precis samma princip.
Hänger ni i fotbollen där nere eller?
Ja, då och då. Mm. Då och då så kommer man dit.
Kommer ni ihåg den här kvällen då han försvann?
Mm.
Ja, det kommer vi ihåg. Ja, då samlades vi hos mig först och sen så kommer några andra från, det är väl Chris som har bjudit in dem. Och några har aldrig träffat förut. Så.
Som vanligt.
Ja,
ja. Det är verkligen så att andra människor glider in på festen.
Ja, ja, det kan det vara. Ja. Och så sitter vi där och umgås, krökar lite, som man gör. Och sen så kommer mina föräldrar hem där, eller jag vet att de ska komma hem, så då tänker jag att fan, det här är gött att vara någon annanstans liksom. Den här som man talar om, vakna hela natten. Då är det en tjej där, så kan vi gå hem till henne. Hon var ensam hemma, så gör vi det. Och så sitter vi där, jättefint. Stort utrymme och allt. Vi har riktigt trevligt faktiskt. Fortsätter kröka. så att vi gör. Det är en relativt lugn kväll. Verkligen bara 10-12 personer.
Sitta och snacka bara liksom.
Verkligen sitta och snacka och lyssna på lite god musik. Det var en jävligt trevlig kväll.
Ja, det var rolig. Alltså, jag vet att vi satt och snackade om typ så här gamla lärare och sånt där skit. Som man gör. Nej, men så att det var liksom en hel, alltså en vanlig, lugn och rolig kväll. Alltså så här, det var inte något speciellt. Eller så, som stack ut.
Nej, inget utöver det vanliga.
Nej.
I tidigare avsnitt berättade kompisen Nelly att gänget blev utslängda från festen på Klotvägen eftersom ett äldre syskon skulle jobba morgonen efter. Gänget återvände därför till källaren för att varva ner.
Och sen så beger vi oss hem till mig och så sätter vi på... Jag vet inte om vi satte på någon film.
Jo,
eller...
vi måste satt på det, för det har jag också ett minne av att vi satte på en film.
Ja, tvn var i alla fall på. Ja, men så bäddade jag upp sängar till alla där. Det är väldigt tajt. Jag tror vi är 7-8 personer som ska sova hos mig av någon anledning. Men och sen så... Där så sticker Mattias. Och... ja, sen därefter så... Alltså han skulle ju hem. Det var ju inga konstigheter.
Han sa väl att han skulle hem.
Så... Det var ju inga konstigheter så.
Jag sätter mig ner med min redaktionskollega Maria för att titta på den film som florerar i sociala medier från kvällen då Mattias försvinner.
Att ta den från början. Det går nästan för snabbt. Jag tror vi måste spola ännu långsammare om det går. Ja, men där springer, det såg jag inte ens.
Det 7 sekunder långa klippet saknar ljud och är filmat med Snapchat. I klippet visas en tjej med captionen "Jag sa ju det, något händer." Från tjejen växlar kameran till en bild ut mot gatan där man ser Mattias springa bakom ett gäng bilar. Därefter vänder kameran tillbaka till tjejen som gömmer sig i sin polotröja.
Eftersom man inte ser jättetydligt på den här så har vi även gjort en version i ett AI som förhöjer kvaliteten. Så vi kan se om vi ser någonting mer i den.
Spännande, ja. Där ser hon någon som har en vit t-shirt. Det ser ut som att han springer framåtlutad. Han springer framåtlutad. Okej, och hennes reaktion... Det ser ju ut som att hon säger någonting annat än "jag sa ju det, det är något som händer." Hon säger absolut någonting. Hon pratar, hon håller handen för munnen, hon pratar... Hon säger något och skrattar, drar upp polokragen över ansiktet. Och sen tar videon slut. När man ser hennes sista reaktion så tänker jag spontant inte att det är någonting farligt som händer honom.
Nej.
Där och då.
Det är nästan som att detta typ är varv nummer 3.
Absolut.
För den captionen med att "jag sa att något händer", då kanske hon har sett honom.
Hon har förmodligen sett honom och sen så ser hon honom igen och igen. Mm. Och det är därför hon blir full i skratt också, för att han springer fram och tillbaka eller cirklar.
Mm. Och då är ju fortfarande frågan varför egentligen. Så här, varför roterar runt ett kvarter som inte är i närheten av någonting?
För att han inte hittar.
Ja, jo. Men vad letar han efter?
Tjejen som har filmat Mattias natten till hans försvinnande lägger ut en vädjan om att folk ska sluta höra av sig till henne efter att klippet hon lagt ut blivit uppmärksammat. Hon bekräftar att Mattias har dykt upp mitt i natten, startat deras villalarm och sedan ryckt i deras dörrar. När hon och hennes pappa går ut för att prata med honom försöker de ge honom instruktioner om vart han ska ta vägen. Men han ska enligt meddelandet från ingenstans ha sagt "på återseende" och senare sprungit iväg. Tjejen förklarar i sitt inlägg att hon och hennes familj berättat allt de vet för polisen och att man till en början var skeptisk mot att öppna dörren och prata med en främmande man eftersom familjen tidigare haft inbrott i sin villa. Mattias vänner Tilde och Lukas igen.
Jag tänker liksom, när Mattias sticker, är det allt som vanligt eller?
Nej, allt verkade som vanligt. Jag tror jag var på toa faktiskt när han stack. Så jag reggade inte ens liksom att han hade stuckit. Jag vet, det är sent och har man krökat så gör man inte det liksom. Men så som folk har beskrivit det så verkar allt verkligen som vanligt. Verkar inte vara någon konstighet. Så att det inte verkar.
Nej, alla satt väl bara där nere. Ja. Alltså, alla var väl typ rätt trötta liksom. Ja. Alltså...
Ja. Det var lite tråkigt.
Det var liksom slutet på kvällen.
Ja, man bara, det var liksom dags att lägga sig snart.
Vet ni ungefär vilken tid som Mattias sticker vi?
Var det 01?
Det måste vara det, för jag tror att jag stack nästan en timme innan. Så det måste vara att vi hittar.
Tror du var 01:30?
Ja.
Så är det bara grabbarna kvar eller när? Nej,
ja, någon tjej tror jag är källan kvar också.
Varför Mattias springer runt i Rapplösområdet är fortfarande oklart. En teori som har florerat är att han ska leta efter den tjej som bjudit in kompisgänget till festen på Klotvägen. När jag går runt i området och knackar dörr så stöter jag på tjejen som är i fokus för de här teorierna. Hon har valt att inte ställa upp på en intervju men berättar en detalj som sticker ut. Hon förklarar att hon aldrig förstått varför teorin om att Mattias letar efter henne dykt upp eftersom hon själv, under tiden Mattias springer runt på smalspåret, befinner sig i källaren på Ågotsvägen.
Upplevde ni Mattias som berusad under kvällen?
Jag upplevde inte det.
Nej. Inte jag heller.
Ja, vi pratade ändå rätt mycket om Kanye West. Om någon låta. Famous tror jag det var.
Ja.
Jag upplevde inte alls som berusad under det samtalet.
Jag tyckte bara han verkade, du vet, så här allmänt skön. Alltså lite... Alltså bara på bra humör liksom. Mm. Alltså så.
Jag har inget annorlunda utöver det vanliga.
Nej.
När får ni då reda på att liksom någonting är fel?
Ja, det är ju där när det rings i hans telefon.
Mm.
Och så brodern där lite stress i rösten. Och ringer och sen så rings ju polis och går rätt snabbt allting därifrån. Från det samtalet. Och det är väl där vid 02, lite över 2 förmodligen. Okay. Förmodligen. Det är efter det här i alla fall.
Mattias tvillingbror cyklar hem och letar efter Mattias. Men märker att han inte har kommit hem. Samtalen som Lukas nämner är då Mattias mamma och tvillingbror försöker ringa upp honom. Närmare en timme senare är polisen på plats hemma hos Lukas.
Så att jag gör så här, förklarar situationen. Vad vi har gjort och vad det är liksom. Och så sen efter det så genomsöker de ju allting, börjar från mitt hus och en radio ut. Som man ska göra.
Hur länge blir ni kvar i huset och när blir ni väl iväg släppta? Är polisen hos er hela natten då eller?
Ja, mer eller mindre så de genomsöker ju mitt hus först såklart. Jag tror de gör 2 gånger.
Mm.
En först så här lite lätt och sen en mer noggrann.
Ja.
I alla krök och vrån och väck. Och då väckte vi ju i sig mina föräldrar också. Så då var det inte så stor idé att gå till den andra festen nu i efterhand. Men alltså, allt. Vända yta i huset och sen i mitt förråd utomhus och i lekstugan. Alltså. Så börjar från min tomt. Och sen så är vi vakna och försöker hjälpa till och leta. Jag försöker gå en cirkulär, ja, från en radio ut från mitt hus då.
Mm.
Så gott det går. Och sen därefter så får man väl någon timma sömn. Och så kommer polisen och knackar på. Och så blir man förhörd i... Ja, rätt lång tid ändå. 30 minuter minst, en timme. Och sen så somnar man om, och så kommer polisen och så fortsätter det så.
Mm.
Satt jag hela dagen.
När liksom börjar man fatta att han verkligen är borta?
Ja, det är ju... Ja, det är ju när man blir väldigt förhörd av polisen.
Mm.
Så det verkligen sätter sig rätt hårt.
Och när man var ute och letade liksom, ja, då fick man någon så här bara... Att... Han är verkligen borta. Alltså lite så. Det var overkligt liksom.
Ja.
Har ni någon gång funderat över vad det är som händer den här kvällen?
Ja, det är väl det enda man har gjort sedan dess. Men det går ju inte riktigt att komma fram till något svar. Så det är väl inte riktigt någon idé att fundera mer. Lite samtidigt så. Det är bara spekulationer. Det är bara fantasin som stoppar den där liksom.
Ja.
Det finns ju ingen förklaring eller något sånt.
Nej.
Så det inte gör.
Lokalpolisen i Ljungby tar över sökandet efter Mattias efter att polisen under natten till den 7 december väljer att avsluta den så kallade LSO-insatsen. Från den 7 december kommer utredningen att ledas av kommunpolis Hans Sjöberg.
Vi fortsätter ju tipsuppföljning och jag menar det blir ju också så här att när våra vanliga patruller inte har något att göra under den perioden så är de ju och följer upp någonting i princip. Men sen så, alltså under, när det var räddningstjänst där, alltså enligt LSO så hade vi ju de här specialsökhundarna på plats som inte fick upp något spår. Men sen anmäler ju de att vi tänker komma igen. Och den 18 december så får de ju första träff där då.
Vad gör ni här då?
Vi gör en undersökning av Lagaån här i anslutning till Replösabron. Och det är tips vi har fått in som har lett till att vi har undersökt platsen med hund.
Då står ju hunden i, ja den ena hunden står helt blickstilla och den andra får runt. Men en av dem markerar ju och det är ju nästan precis lite snett nedanför där han har varit och knackat på då, på smalspåret då.
Replösabron ligger cirka 400 meter norr om Årgårdsbron. Det är åt det här hållet som Mattias ska ha sprungit efter att ha sprungit runt på smalspåret och satt igång Villos larm.
Och alltså det är ju så här med olika dykfunktioner i samhället, så om man säger de professionella så finns ju lite olika, och det som var närmast för oss då var ju räddningstjänsten i Halmstad. Det är 7 mil västerut då. Räddningstjänsten dyker ju precis som namnet säger, det är ju för att rädda. Normalt sett så gör de ju inte sådana eftersök efter lång tid, men det var det vi tyckte, det var det som var snabbast.
Ja.
Första dykningen där med räddningstjänsten, då var vi nog ganska överens om här vi poliser, för då var jag på plats redan då ju, och sen så var det folk från Grova Brott och det lite annat som hjälpte till. Vi var nog rätt säkra på att nu hittar vi honom.
Jag pratar med Marco Granat vid Sjöpolisen i Stockholm. Han kommer att leda dyken som polisen genomför i Lagan på jakt efter Mattias.
Vi fick kartor över själva sökområdet där man hade sjömätt botten helt enkelt. Så man fanns i olika djup. Och, så är det ju en å som har olika bredd. Så att det blir liksom olika djup. Och sen fanns det även en hundmarkering som avgjorde lite grann vad vi skulle söka. Vad de ville att vi skulle söka.
Mm. Och då vill vi gå norr uppströms och börja söka oss neråt. För en hundmarkering kan förflytta sig med vatten till exempel. Så då tog vi ett ganska stort område och sökte uppifrån neråt.
Vad är det första man gör när man kommer till platsen?
Vi börjar ju egentligen med att söka med en sonar. En släpsonar som vi drar efter en bås. Vi själv liksom kan titta på botten och hittar vi intressanta ekon så kan man dyka på det. Då. Sen sökte vi även av, alltså rent manuellt sökte vi av att dyka hela strandlinjen i det intressanta området bara för att se det inte sonar kunde se det.
Sonar är en typ av teknik där ljudvågor skickas ut i vatten för att skanna miljön under ytan. När ljudvågorna studsar tillbaka till verktyget får man en tredimensionell bild av hur bottnen ser ut. Huvudsakligen är det avståndet till eventuella objekt på bottnen som avgör hur skarp bilden blir.
Alltså de som kör sonaren är ju duktiga operatörer på det och läsa bilderna. Så att hittar vi någonting som är intressant så markerar vi det. Sen dyker vi på det för att bekräfta vad det är för någonting.
Vad definieras som intressant i det här fallet? Är det då kanske en form som känns annorlunda för en botten?
Ja, precis. Oftast kan man, en sten kan ju se på formen att den är oftast rund. Liksom. Det kan ju också vara andra saker som skulle kunna se ut som en kropp. Det kan vara en trädstam med grenar som man måste titta på. Liksom.
Vid den första anblick av Lagan i Ljungby målas en idyllisk bild upp med vackert belägna villor och förtöjda ekor. Ytvattnet virvlar i ett rytmiskt skådespel som inte går att beskriva på något annat sätt än vykortskompatibelt. Men under ytan är det en annan historia. Ett plockepinn av träd och grenar förvandlar den annars bruna, kala bottnen till en snårig och svåråtkomlig skogsterräng. Som om inte det vore nog ligger stora stenbumlingar i åns djupare delar och bildar mindre, trånga undervattensgrottor. Dessutom bjuder kraftverkets strömmar upp den dya bottnen på en våldsam vals som försvårar sikten för även det skarpaste dykar ögat.
Det som hände i Lagan fanns ju djupfickor. Det blev som en liten virvel och att det blev som för att flytta bort material så blev det bara liksom ett hål på botten. Liksom.
Är det vanligt att så här, föremål och kroppar letar sig ner i sånt, eller är det bara en säkerhetsåtgärd att man kollar sånt?
Nej, men på vissa ställen, om du har en bakström som gör att vattnet roterar, så kan ju en kropp stanna där och snurra i det här hålet. Då. Att den får liksom ingen kraft att komma ur. Då. Oftast sjunker ju kroppen det första den gör. Om inte man har massa kläder på sig så sjunker den till botten. Och sen kan det beroende på typ av person stiger upp till ytan när fotnäsen börjar i kroppen, liksom med gaserna, då kan det stiga till ytan kanske ett par tre gånger då, beroende på hur kroppen ser ut då.
Men efter, för det här med att den flyter upp har man ju hört mycket, men är det så att den sjunker ner igen sen då?
Ja, men det kan sjunka en gång till och så kan den flyta upp en gång till. Så att det är lite svårt att veta, det beror lite på hur kroppen ligger och var den här gasen kommer ut då.
Marco Granato och hans team från sjöpolisen spenderar 3 dagar med att dyka i Lagan i jakt på spår efter Mattias.
Man kan ju aldrig vara säker, det är det som är så dumt med dykning då. Det kan ju alltid, alltså just när vi har dykt på ett ställe så kan vi säga att det ser ut på ett visst sätt. Men en kropp kan så att flytta sig, den skulle kunna komma dit senare. Så ja. Att man skulle kunna, vi tyckte nog att vi hade sökt så mycket vi kunde liksom. Sen så om man skulle finkamma hela det sökområdet så skulle man kanske dyka där i, ja men säg, 2 månader då. Ja. Så det var så pass stort så att då blev det liksom ganska ogörligt så då. Hade vi haft mer resurser och kunna välja, då hade vi kanske utökat sökområdet på båda hållen kanske. Mm. Hela vägen ner till kraftverket och ja, men det finns mycket man skulle kunna göra om tiden fanns och resurserna fanns. Sen fanns det ju andra saker som var intressanta som gjorde att det kunde bli ett helt annat område. Det var ju just när det där skedde så hade vi haft något turbinfel på vattenkraften som fanns längre ner. Och då har de öppnat upp sån här, de fick ju stänga turbinen, så öppnade de upp luckorna för att det inte skulle bli för mycket vatten då. Så har han legat och flyttat med ner där under den tiden, så har han ju svets ner på nedansidan liksom och fortsatt längst ner Lagan liksom efter kraftverket. Och det kan man ju inte, det vet vi ju inte, men det finns ju en risk att det kan ha hänt liksom, i och med att det var precis i den tiden som det här skedde då. De kan ju fortsätta hur långt som helst egentligen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Att dyka efter försvunna personer är alltid svårt, berättar Marco Granat. Även om man är nöjd med insatsen så menar han att finkamma området man dykt på hade kanske inneburit 2 månaders arbete. Något som hade krävt mer tid och resurser. Under något skede säger Marco Granat att kraftverket var tvungna att öppna sina dammluckor för att släppa ut vatten. Om det är så att Mattias fanns i Lagan så menar Marco att han skulle kunna ha flutit med strömmen nedströms förbi kraftverket. Anledningen till att polisen snabbt blir övertygad om att Mattias ska ha hamnat i Lagan är på grund av spår säkrade av polishundar. Kommunpolis Hans Sjöberg förklarar.
Sedermera blev det ju att den 14 januari tror jag så är det 3 olika specialsökhundar som markerar. Och det leder till att vi kontaktar både marinen och kustbevakningen. Och de är ju mer leta på det sättet och eftersöka på det viset än att det är räddningsdyk då.
Efter att polisens specialsökhundar under torsdagen har letat efter den försvunna 17-åringen i Ljungby så visade 2 hundar återigen intresse för en plats i Lagan. Så under måndagen har dykare från kustbevakningen dykt i området.
Vi tog hjälp av SMHI för att kunna bedöma då hur de här partiklarna från kroppen då kan ha förflyttat sig. För vi har ju sökt från det här med olika teorier då, så har vi ju sökt från den punkten där hundarna markerade, så har vi ju varit både uppströms och nedströms.
Polisen tar nu hjälp av en dansk professor i sökandet efter den 17-åriga pojken i Ljungby. Och det är samma professor som har hjälpt till att hitta Kim Walls kvarlevor efter att hon mördades 2017. Nu hoppas polisen att den danska professorn ska hjälpa till att räkna ut i vilken del av lagan man ska söka.
För att kunna göra en bättre avgränsning av vad Mattias kan finnas i lagan så tar man experthjälp av en dansk oceanograf. Samma expert vars uträkningar hjälpte den danska polisen att hitta Kim Wall i Östersjön. Oceanografi är en geovetenskap som försöker beskriva och förklara vattens rörelser och egenskaper.
Men det var han som inkom med mer detalj och tog fram teorier utifrån våra uppgifter då. Hur partiklarna kan förflyttas. Så vi dök ju efter de uppgifterna då. Och jag tror vi har sökt av nästan en kilometer, alltså dammsuget med dykare då. Och då pratar vi alltså ner på 16 meters djup på vissa ställen. På vissa ställen är det dy och sen är det sand och så är det grus. Och på vissa ställen så kustbevakningen att det var klipplock stora som småbilar. Med sprung under då så hittade de så att i princip skulle man kunna åka in där. Och sen hade vi ju det stora vårflödet året innan så det hade ju dragit ner träd. Så det var trädkrona. Så vi har ju sett bilder nu från undervattenskamera. Eller vi har ju sett bilder då som man ser stockar som ligger som vi plockar pinnhöga då. Och han var ju rätt smal, Mattias. Så han skulle kunna ha sugits in i en sån där stockarhög. Och sen fin sandbotten så på de ställena fick ju dykarna ner och känna så att det inte hamnat under. För då har man haft fall innan då. Man har haft fall där man har kroppen har i princip har legat, sjunkit ner och legat platt och sen har det sköljt över så det knappt syns då. Och de gjorde ju ett jättebra jobb. De var, jag kommer inte ihåg om de var där 2 dagar i rad eller 3 dagar första då, men det gav ju inte träff där.
Jag befinner mig just nu på Strömgatan, vid de här höghusen. Det ligger ett 4-tal relativt nybyggda höghus, 6 våningar. På andra sidan om dem, på andra sidan en cykelväg, kolonilotter. I nära anslutning till både kolonilotterna och höghusen ligger en förskola. Men när de har kommit så här långt så upplever de att ropen och nu även hundskallen kommer från någonting som heter Replösområdet. När familjen väl kommer fram till järnvägsbron så tycker man sig höra att ropen kommer uppifrån Replösebron. Så hans bror börjar springa vänster på en asfalterad liten stig, en liten cykelväg kan man säga, upp mot då Replösebron tills ropen inte hörs längre.
Kustbevakningen i Karlskrona kallas in för att hjälpa polisen med att dyka i lagan. Jag kontaktar Johan Eklöv som agerade dykledare under kustbevakningens dyk.
Vi fick som myndighet biträdesbegäran från polismyndigheten den 10 december. Ja. Och det är ju 5 dagar efter inträffade eller försvinnande med Mattias. Då kom begäran till myndigheten om att man vill ha biträde med dykresurser. Vår dykanläggare handlade detta och tittade på möjligheterna. Så första dykningen skedde faktiskt först den 18 januari. Så att den 18 januari så åkte vi upp med en dykgrupp och påbörjade de första dykningarna i lagen. Och informationsinhämtning tillsammans med polisen.
Tätt in på Mattias försvinnande anlände kustbevakningen för att assistera polisen i Ljungby med dykinsatserna i lagen.
I detta fallet så berättar polismyndigheten vad det gäller, vilket fall det gäller. Och när begäran kom in så pass tidigt efter det inträffade så är man väldigt restriktiv med vad som berättas. Ja. Eftersom det är en pågående förundersökning. Man vet inte riktigt omständigheterna runt omkring vad som har hänt och vad som kan bli utkomsten av det. Mm. Så då är det absolut den nödvändigaste informationen man behöver ha. I korta ordalag så blir det egentligen att vi ska dyka, vi ska söka. Vi får veta vad det är vi ska söka efter och i vilket område vi ska söka. Tillsammans med polisen så lägger man upp en plan där man väger in erfarenheter från andra myndigheter och aktörer som har varit och dykt på platsen för att man ska hjälpas åt och måla hela bilden av vad som har hänt.
Eftersom utredningen är ett tidigt skede så får kustbevakningen begränsad information. Men man blir informerad om vad och vem man ska leta efter. Räddningstjänsten var på plats när polisen utredde försvinnandet enligt LSO och de dyken görs på ett annat sätt än kustbevakningens. Kustbevakningens är mer inriktade på specifika platser i ån och innebär mer finkamning.
Och det hade vi väldigt mycket diskussioner tillsammans med Hans som ledde utredningarna från polisens sida och som styrde oss i arbetet i samråd. Mm. Ja, så planerade vi ju hur vi skulle dyka och hur vi skulle söka. Och det är alltid svårt att veta hur man ska göra. När vi började dyka i Lagan så hade flera aktörer varit där, bland annat räddningstjänst, polis, med flera och dykt. Och räddningstjänsten dyker ju enligt LSO och de dyker i ett livräddande syfte i primärt. Och då dyker man på flera ställen som kan vara intressant och baserat på de observationer som man kan ha med sig. Men när man sen går över i ett rent sök så måste man strukturera upp sökandet på ett helt annat sätt. Då måste man tänka på sådana här aspekter som vattennivån, har den höjts eller sänkts under perioden? Har vattenströmmen förändrats? Temperaturer i vattnet? Är det skräp och bråte som kommit flytande med strömmen som ställer till det eller som gör att man har kunnat fastna i dem? Och sen så tillsammans lägger man upp planen att vi ska söka från den här trädstammen som det var i första fallet när vi var uppe, så började vi vid ett träd som vi var en tydlig markering, och sen så sökte vi under vattnet upp till ett annat visuellt märke så att man lätt kan peka att här emellan har vi sökt.
Under dyken så letar kustbevakningen utöver det uppenbara efter allt som sticker ut. Även om olika dyk innebär olika svårighetsgrader så förklarar Johan Eklöf att sök i vatten aldrig är lätt, även om vissa kan vara lättare än andra.
Det här var ju i tidigt i januari som de första dykningarna skedde, och Lagan är ju ganska strömt vatten i perioder beroende på vattenstånd och nederbörd och hur mycket man släpper på i de här dammluckorna som är längre ner, nedströms. Så utefter de förutsättningarna så får dykan berätta när han kommer ner till botten hur långt ser man, hur strömt är det, hur upplevs kylan kopplat till att det är strömmande vatten, vilket då gör att man fryser lite lättare, och hur länge kan vi hålla på att dyka innan vi måste byta dykare. Det är ganska ansträngande som dykare att vara i för långa perioder, så vi säger en timma i vattnet och så söka där du har lite begränsad sikt, så tar det tar på krafterna. Man blir ganska trött i huvudet och vi vill ju inte att man ska slarva där nere, så då kortar vi hellre ner tiderna och så byter vi dykare istället. Med åvatten och alla tilloppen som är och den årstiden som vi började dykningen, att det är väldigt mycket både smältvatten och regnvatten som går ner i Lagan, vilket gör att sikten är väldigt begränsad. Ja. Så den skiftar mellan en decimeter till i bästa fall en meter, eller kanske lite över det.
Okay.
Men det är ju med lampa. Man ser ingenting utan lampa, utan det är den synvidden som man kan få eftersom det blir så pass mörkt nere på botten. Allting som kan vara av intresse kopplat till att en person har försvunnit i vatten tar man ju med på samma gång. Man simmar inte förbi någonting som är ett föremål som inte ska vara där eller som avviker från en eventuell normalbild på botten i Lagan i detta fallet. Klädesplagg är av intresse givetvis. Allting som man tycker det hör inte hemma här, så får man utreda om det är någonting som, och bedöma om det är någonting som har slängts i som skräp eller om det skulle kunna tillhöra personer i detta fallet som man söker. Vi hör ju inte hemma i vattnet.
Nej.
I grunden. Det är en sak som är säker. Och en kropp som försvinner i vatten beter sig väldigt olika på hur den förflyttar sig beroende på de här faktorerna med djup, temperatur, typ av vatten, hur det ser ut på botten, om det finns saker att fastna i och så vidare.
Mm.
Så det går inte att säga att så här är det och så här blir det. Förra gången gjorde vi så här och då lyckades vi. Men vi gör likadant denna gången, men då lyckas vi inte.
Mm.
Så det är väldigt många faktorer som påverkar. Så säga att det är lätt eller svårt, det är så mycket omständigheter. Så det går inte att gradera.
Nej,
givetvis så är det inte lätt. Givetvis för varje dyk där man inte hittar något av intresse så växer ju spökområdet.
I Lagan är bekymret strömmarna. Samtidigt som tiden på året spelar in, då den låga temperaturen gör att dykarna inte kan vara i vattnet lika länge som vid högre temperaturer. Den 14 februari 2021 publicerar Aftonbladet en artikel om att företaget Statkraft hjälper till med att sänka flödet i Lagan för att underlätta sökarbetet. Jag kontaktar Jan Olsson som är nätchef på Ljungby Energi.
I vilket skede var det polisen kontaktade er för hjälp då i sökandet efter Mattias?
Jag vet ju att det gick ut i tidningen ganska tidigt att han hade försvunnit den där natten. Och exakt, man hade väl haft iakttagelser runt en del bostäder i närheten av ån. Och man visste ju att han hade varit på ett ställe på andra sidan ån. Så jag vet inte om polisen ganska tidigt gick ut och sa att han... Man bara försvinner ju inte hur som helst, att om man nu hade trillat i, för han var väl inte klädd och det var i december det här. Så vi tog ju själva att det är om han har trillat i. Det är inte så långt ifrån de här broarna ner till vår kraftstation. Det kan väl röra sig om max en kilometer. Så skulle någon ha ramlat i, så borde de kommit ner till vår station inom ganska kort tid. Halvdygn, ett dygn kanske.
Mellan kraftstationen och Replösa bron ligger Ågårdsbron, Järnvägsbron och Tomtebobron.
Vad var det de ville ha hjälp med från er sida?
Ja, de ville ju vara att vi skulle vara observanta och de kontrollerade. Vi hade ju då som väl var så pass lågt vattenflöde så det, vi behövde inte ha några luckor öppna. Och genom turbinerna var det en omöjlighet att komma, för där sitter ett galler då framför intagen så att säga, som är ganska finmaskigt ut. Och det är inte mer än kanske några centimeter mellan de här gallret. Så där kan ju ingen komma förbi. Men då när de kom ner och då ville de ha hjälp, då hade vi så pass lite vatten så vi kunde stanna en maskin och starta någon annan maskin. Vi ville ju inte öppna luckorna, för då har vi ju ingen riktig kontroll vad som händer. Då åker du med vad som helst ut ju.
Ja, det blir liksom mer strömt och sådär, eller? Och kommer bråte?
Ja, det är bara som ett stort hål. Bara du öppnar bara port och sen bara åker det vatten. Det finns ingenting som hejdar där. Det är bara fritt blås rätt ut.
Luckorna som Jan Olsson pratar om är de dammluckor som när de öppnas drastiskt sänker vattennivån i lagen. Och genom dem kan större föremål ta sig igenom. Men han betonar också att de luckorna förblev stängda både innan och under de första dyken efter Mattias.
Sen har ju luckan varit uppe efter detta ett antal gånger på grund av höga flöden eller liknande, va? Men det är ju inget vi kan förhindra, men under den tiden som var precis efter och rätt många månader så var det aldrig öppet, så jag förklarar ju för polisen också, det finns inga möjligheter att han tar sig förbi här.
Men det var aldrig några tveksamheter för er och liksom hjälpa till med det ni kunde?
Nej, det var man ju tvungen till liksom, som det var inga konstigheter för oss att hjälpa till med det lilla vi kunde göra nu, så det var ju liksom det fanns inget alternativ.
Nej.
Bad man om hjälp så hjälpte man ju till, bara så enkelt är det. Jag tycker att man borde ha hittat något när man dök så pass mycket. Det var jättemånga gånger man var där med flera dykar och man höll på men samtidigt är det väldigt konstigt att inte ha kommit fram. Det är ganska märkligt ju.
Samtidigt som polisen lägger allt mer fokus på lagen efter att tre specialsökhundar markerat där, så fortsätter Missing Peoples och andra privatsöksgruppers sökande på land.
Fortsätter du här så kom du vidare ner. Där nere någonstans kommer du till en lekpark.
Okej.
Och fortsätter du på den vägen så kommer du ner till det här huset som tjejen hade haft fest.
Ja, Klotvägen. Ja.
Så du kommer ju dit hela vägen och följer du den hela vägen ner så kommer du till småspåret.
Jag träffar Gustav Bäck som är patrullledare på Missing People Kronoberg. Vi träffas i ett ödsligt skogsområde cirka 1 kilometer sydost om smalspåret. En väg som tar närmare en kvart att gå. Det är på den här platsen som privatsökarna gör ett fynd som kommer att så tvivel och väcka frågetecken för allmänheten.
Jag var ute faktiskt på ett sök då, när jag fick reda på det. Och jag var faktiskt väldigt glad när jag hörde det.
Mm.
För då vet vi att troligtvis har han varit uppe och rört sig. Det är ju ett bevis på att det är hans strumpa.
Strumpan som hittades i ett skogsområde i Ljungby i december förra året tillhör den försvunne 17-åringen som har varit försvunnen sedan början av december.
Du har lyssnat på Försvunnen, fallet Mattias. En podcast av A Rabbit Hole för Nordio. Jag heter Alessandro Nilsson. Producent Robin Johansson. Exekutiv producent A Rabbit Hole Maria Thulin. Exekutiv producent Nordio Mark Malmström Fast.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.